Nedmontera polisen. Så lyder en välbehövligt klickvänlig rubrik i den skånska lokaltidningen Sydsvenskan. Och reaktionerna i sommartorkan är förutsägbart av seismiska proportioner. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Amerikanska aktivisters allt gällare rop på att avveckla polisväsendet har nu nått den svenska universitetsvärlden, och i veckan publicerades en kontroversiell debattartikel på just detta tema. Varför säger man sig vilja avskaffa polisen? Vad händer egentligen på våra universitet? Och vad säger reaktionerna om vår samtid? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag löneslavar inte för någon pösig tankesmedja, uppbär inget mediestöd som en olönsam tidning och parasiterar inte på skattepengar som public service. Den enda anledningen till att jag kan göra en ny aktuell video varenda vecka beror på att så många av er som tittar helt frivilligt stöttar mig via något av betalningssätten här ute till vänster. Ni är det verkliga frihetliga civilsamhället, och jag är djupt tacksam för ert fortsatta förtroende och ekonomiska stöd av denna kanal. Prenumerera gärna på min kanal någonstans här nedanför om du inte redan har gjort det. Se även till att klicka i den där eländiga klockan och prenumerera på mitt veckobrev, så missar du inte när jag publicerar nya filmer, vilket jag gör med obeveklig disciplin varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om akademin, antipatin och aktivismen. Häng med! Police coming straight from the underground, så skaldade supergruppen NWA 1988 med Comptons brutala verklighet pulserande i ådrorna. Från den inte fullt lika brutala verkligheten på den rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet kommer så 32 år senare en motsvarande appell. Det är filosofie doktor och biträdande lektor Ida Nafstad som tillsammans med folkrättsforskaren Amin Parsa påtagligt låtit sig inspireras av amerikansk aktivism. I svallvågorna runt fenomenet Black Lives Matter har allt högljuddare krav ställts på att helt avveckla en polisrörelse som man i USA uppfattar som rasistisk.
They're now chanting defund the police.
Och det är denna hållning som artikelförfattarna nu har importerat till Sverige. Även rapgruppen NWA inspirerade på sin tid svenskar att importera amerikanska kulturuttryck, men oavsett den lokala entusiasmen har det alltid varit svårt att se detta annat än i skrattspegel när de väl placeras i en svensk kontext. Debattartikeln innehåller, utan att citera någon forskning, flera påtagligt aparta anklagelser, som till exempel att den svenska polisens arbete karaktäriseras av systematisk och strukturell rasism. Detta påstående motiveras bland annat med att polisen gör fler insatser i utsatta områden än i välbeställda kvarter, trots att risken för ekonomisk brottslighet är större i de senare. Man får förmoda att artikelförfattarna anser att gatumiljön blir lika osäker av att någon har bokfört de nya golfklubborna som kontorsmaterial som när en stadsdel tas över av en beväpnad drogkartell.
Så jävla klubbor!
Texten argumenterar istället för en omfördelning av resurser från polisen till lokala initiativ, där medborgarna själva borde ges befogenheter för att medla i konflikter. Lösningen är, avslutar man, färre poliser, inte fler. Det förblir dock oklart på vilket sätt en institutionalisering av de parallella rättssamhällen som redan existerar i klandominerade stadsdelar förmodas förbättra integrationen. Trots artikelns juvenila idealism är det angeläget att notera vikten av att låta akademin hysa alla möjliga typer av fritänkare, feltänkare och rena kättare i en öppen, fri och dynamisk forskningsmiljö. För endast våghalsiga misstag föder de storslagna framgångar som karaktäriserat det västerländska utbildningssystemet. Situationen kompliceras dock något av att de båda artikelförfattarnas forskningsområden ligger nära ämnet man subjektivt uttalar sig om. vilket riskerar att framställa de åsikter man uttrycker som om de vore akademiskt förankrade. Debattartikeln är emellertid så apart att till och med justitieminister Morgan Johansson häromdagen utnämnde den till årets mest verklighetsfrånvända debattinlägg. Det är naturligtvis utmärkt att debattens vågor tillåts gå så höga så att denna typ av inåtblickande skrivbordsaktivism kan synas i sömmarna och kritiseras. Men mer intressant än artikelförfattarnas säregna verklighetsuppfattning är dock de reaktioner den provocerat fram. Polischef Erik Nord i Göteborg uttryckte på Twitter kritik mot de åsikter som artikelförfattarna framförde. Nord spekulerar att efterfrågan på polisarbete sannolikt är högre än efterfrågan på artikelförfattarnas aktivism. Huruvida denna fundering stämmer eller ej får våra pigga statistiker utforska, men det är talande att polisens tweet väckte större bestörtning än forskarnas rasistanklagelser av ordningsmakten. Debattören och författaren Myra Åbäck Öhman tolkade polisens tweet som en reproduktion av en nazistisk konspirationsteori. DNs kulturskribent Kristina Lindqvist tolkade polisens tweet som att våldsmonopolet nu börjat hetsa mot akademin. Och tankesmedjan Timbros vänsterflygel anklagade polisen för att sprida fördomar om universiteten. Den sammantagna kritiken gjorde alltså gällande att våldsmonopolet med nazistiska fördomar hetsar mot den akademiska världen. Jag lämnade till andra att bedöma rimligheten i dessa anklagelser, men nöjer mig med att konstatera att både akademiker och poliser rimligen bör kunna uttrycka åsikter utan att hela den demokratiska världen går under.
Well, you know, that's just like your opinion, man.
Men varför blev reaktionerna så kraftfulla? Sannolikt hade ingen av just dessa debattörer frustande ryckt ut till akademins försvar om polisen hade påstått att universiteten förstärkte sociala klyftor eller att våra lärosäten genomsyras av heteronormativa maktstrukturer. För detta är egentligen inte en fråga om omsorg om akademin, utan en fråga om ideologiskt försvar. Och politiseringen av universitetsvärlden är ett betydligt allvarligare fenomen en både debatterande överliggare och en twittrande polis. Den akademiska metoden är kollegial. Detta betyder att den metod som tillämpas för att skapa ny kunskap bygger på att forskare med olika perspektiv falsifierar varandras teser.
Science shows no mercy.
Genom denna så kallade peer review process kan man i bästa fall undvika så kallad subjektiv bias, där den enskilde forskarens egna verklighetsbild påverkar forskningens resultat, medvetet eller omedvetet. För att denna kollegiala process ska kunna fungera krävs en hög tolerans för motstridiga perspektiv på universiteten. Om forskarkollegiets åsikter blir alltför homogena riskerar forskningen att försämras och att i högre grad påverkas av den gemensamt hållna biasen. Moralpsykologen Jonathan Haidt har under flera år studerat amerikanska universitets åsiktsmångfald och har funnit att den är hastigt fallande. Inom humaniora och samhällsvetenskap är benägenheten att stå till vänster politiskt mellan 17 och 60 gånger högre än att vara höger.
As late as the 1990s, the left-right ratio in the academy was only 2-1. As the greatest generation and silent generation, they retire, replaced by baby boomers and Gen X, almost everybody is on the left. Because even this 5-1, this is everybody. This includes the professors in the dental school and the engineering school and the agriculture school. If you focus just on the humanities and social sciences, it's between 17-1 and 60-1. As late as 1996, it was the same, about 4-1. But look at what happens by every measure afterwards. Whether you look at where you are left, right, or who you voted for, it shoots up is 17-1 for this year. And what this means is that you undergrads here, you are exposed to less political diversity than ever before in the history of this country, except maybe for the 18th century when they were divinity schools. And it's all very, very recent. This is not a slow change. It's a very rapid change. with profound consequences for everything that happens at the university.
Motsvarande tendens återfinns på svenska universitet. Enligt undersökningen The Political Opinions of Swedish Social Scientists från 2007 visar underlaget att det går ungefär 6 vänstersociologer på 1 högersociolog. Undersökningen är gammal och det finns mycket som tyder på att denna snedfördelning förstärkts ytterligare sedan dess. Detta är inte att säga att vänsterns perspektiv är intrinsikalt felaktiga, utan bara att denna slagsida riskerar att försämra den forskning som bedrivs inom dessa områden. För att hårdra det, det behövs både forskare som hatar och som älskar polisen för att upprätthålla politisk neutralitet och för att kunna upprätthålla det vetenskapliga sanningsidealet. Doktoranden Alicia Smedberg vid Malmö universitet uttryckte apropå veckans händelser ett för situationen talande perspektiv. Smedberg menar att det är ett viktigt steg att som forskare frånsäga sig den vetenskapliga neutraliteten för att kunna uppnå social rättvisa. Ur historiskt perspektiv kan forskningsambitionerna sanningssökande respektive samhällsförändring representeras av 2 olika filosofiska skolor. Akademins sanningsideal sammanfattas av John Stuart Mill i essän On Liberty från 1859. "He who knows only his own side of the case knows little of that. His reasons may be good, and no one may have been able to refute them. But if he is equally unable to refute the reasons on the opposite side, he has no ground for preferring either opinion." Karl Marx exemplifierar Mills motpol i essäsamlingen Thesis on Feuerbach från 1845. Marx håller påverkan högre än sökandet efter sanning. "The philosophers have only interpreted the world in various ways. The point is to change it." Ytterst kan denna konflikt uttryckas med frågan: vill vi ha ett universitet som strävar efter sanning, eller vill vi ha ett universitet som försöker påverka samhället i en specifik riktning? För dessa 2 ambitioner går inte att förena.
Well, I may not be compatible.
Ett universitet är antingen sanningssökande eller en aktivistisk institution. Den aktivistiska ambition som öppet eller outtalat avsäger sig den vetenskapliga neutraliteten kommer oundvikligen gradvis att börja bekämpa forskning som strider mot de teser man själv vill driva, vilket ytterligare riskerar att spä på åsiktskonformiteten och försämra forskningen inom de aktivistiskt präglade disciplinerna. Författarinnan och skribenten Helen Pluckrose, som forskat vid University of London, har under lång tid studerat och skildrat framväxten av denna konflikt mellan sanning och aktivism inom den engelskspråkiga universitetsvärlden.
There is a movement that presumptuously labels itself social justice, as though it alone holds the key to this, as though everybody else is actually seeking something different. Social justice is a highly counterintuitive movement which speaks its own language and has its own conceptions of the world. But what has caused this intense focus on identity, knowledge, language, and the power structures? Following the atrocities of the communist regime, the main grand narrative for the left was in trouble. In the late 1960s, there arose from all at once from different disciplines the intellectuals who'd come to be known as the postmodernists.
Pluckrose använder här begrepp som är snarlika den polistweet som gav upphov till så våldsamma reaktioner. Antydan att det förekommer postmodern aktivism på universiteten är nämligen själva roten till den våldsamma kritiken om nazistiska konspirationsteorier, fördomsfullhet och hets. Varför väcker dessa begrepp så starka känslor? För att begripliggöra reaktionerna måste vi titta på aktivisternas förhållande till språket.
Language is immensely powerful and it is used to construct oppressive social realities. Therefore, it must be regarded with suspicion and scrutinized to find the discourses of power.
Det finns förstås inget mer postmodernt än att på olika grunder underkänna användningen av begreppet postmodernism.
There is no way of obtaining objective truth. Everything is culturally constructed. Society is dominated by systems of power and privilege that people just accept as common sense. The categories that we use to understand things like fact and fiction, reason and emotion, science and art, and male and female are false. The intention of the speaker is no more authoritative than the interpretation of the hearer. The idea of the autonomous individual is a myth. The idea of a universal human nature is also a myth. It is constructed by what powerful forces deem to be the right way to be. Therefore, it is white, Western, masculine and heterosexual.
Redan 1989 beskrev intersektionalitetsstudiernas upphovskvinna Kimberly Crenshaw sin forskning som kontemporär politik kopplad till postmodern teoribildning. Ord har makt och språket är inte bara ett redskap för kommunikation. För att äga beskrivningar och begrepp är även ett nödvändigt fundament för tanken själv. Den brittiska författaren och journalisten George Orwell utvecklade detta tema i politisk kontext först genom essän Politics and the English Language från 1946 och sedan i skönlitterär form i dystopin 1984, där han skriver: "Förstår du inte att hela syftet med nyspråk är att begränsa tankeförmågan? Till slut kommer vi att göra brottsliga tankar omöjliga att formulera eftersom det inte kommer att finnas ord för att uttrycka dem. Varje begrepp som någonsin kommer att behövas kommer att uttryckas med endast ett ord, vars betydelse är strikt definierad och alla dess övriga betydelser är utsuddade och glömda." Orwell argumenterar för att den som kontrollerar språket även kontrollerar tanken, och att makthavare språkligen kan dölja obekväma sanningar genom att underkänna oönskade begrepp. Problem blir till utmaningar. Arbetslöshet blir till arbetsöverskott, och postmodernistisk aktivism är en högerextrem konspirationsteori, för det finns bara ett obeskrivligt myller av olika individer som på olika sätt agerar inom utbildningsvärlden, varav många just nu råkar tycka det är viktigt att förfäkta ett godtyckligt definierat rättviseideal. Exempel på denna process är hur begreppen postmodernism och eller identitetspolitik på olika grunder underkänns som legitima begrepp för att försöka beskriva en kulturell förskjutning i det västerländska samhället. Genom att avfärda dessa begrepp som antingen felanvända, meningslösa eller konspiratoriska utövas en form av lingvistisk härskarteknik syftande till att sabotera meningsmotståndarnas möjligheter att uttrycka sig. Vilket är helt i linje med den universitetskultur som uttryckligen frånsäger sig vetenskaplig neutralitet för att istället bedriva påverkansarbete. Denna video ska förstås som en kritik mot förnekelsen av universitetens tilltagande politisering, snarare än som en kritik av debattartikeln som uppmanade till avveckling av polisen. Föreställningen att det går att cherrypicka önskvärda bitar ur en identitetspolitisk rörelse med samhällsomstörtande ambitioner är som att försvara en gökunges rätt att leva i ett bo med sparvar. Snart är gökungen det enda som blir kvar.
For so long this kind of scholarship has been enabled to build because the vast majority of people did not know what it was talking about. Even liberals did not know what it was talking about. Liberal academics in other fields did not know what it was talking about. Liberals mostly assumed that it was because it was in the service of social justice, it must be a good thing and a liberal thing.
Och frågan kvarstår. Vilken typ av universitet vill vi egentligen ha? Universitet som söker sanning eller universitet som vill förändra samhället? Tycker du att mångfald är önskvärd, men att prövning och sanning är bättre ideal än renlärighet och aktivism? I så fall så tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång? Har du egna erfarenheter av aktivism inom akademin? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Men håll en god ton och var artig även mot dina meningsmotståndare. Jag heter Henrik Jönsson och jag återkommer till denna fråga längre fram i höst. Men nu ska jag till stranden. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.